Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej poddlyssnare! Dagens avsnitt gästas av kulturjournalisten Erik Skylt, känd för bland annat programserien Människan och maskinen i Sveriges Radio och podcasten Myter och mysterier. Skylt har i flera av sina program utforskat den negativa påverkan som modern teknologi, digitalisering och internet har på våra liv. I boken Framtiden, skriven tillsammans med medievetaren Jonas Andersson, argumenterar Skylt för att den digitala världen reducerat oss till själlösa, mätbara objekt och fört oss längre ifrån det verkligt meningsfulla i livet. Har digitaliseringen gjort att vi har sämre kontakt med vårt själsliv? Har internet, som skulle demokratisera och berika kulturen, i själva verket gjort vår kulturkonsumtion mer likriktad? Och vad händer med vår förmåga att reflektera när en gilla-knapp är vårt främsta verktyg? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Erik Skylt till Bildningskomplexet.
Tack så mycket.
Jag tänker att jag skulle vilja prata med dig om den här boken som du skrev för ett antal år sedan som heter Framtiden. Du skrev den tillsammans med en Jonas Andersson.
Just det.
Och jag vill att vi ska börja med att ge den här boken lite upprättelse. Därför att den blev så nedrigt slaktad när den kom ut. Aftonbladet hade en recensent som skrev en recension som var, ja, någon gång i livet ska man ju läsa den sämsta boken. Och det har precis hänt mig. Det var Erik Skylt och Jonas Anderssons bok. Kan du reflektera lite över den grejen?
Jo, nej, men så här var det, att det här är ju ganska länge sedan. Året är väl 2011, tror jag. Jag hade jobbat med den här boken under en ganska lång tid. Och på den tiden så var jag lite oförsiktig, så att jag snackade rätt mycket om det här arbetet, att den här boken var på gång. Och det var till och med att jag liksom kunde ha någon typ av föreläsning. Och sen presenterades jag som han som håller på och skriver en bok om digitaliseringen och framtiden. Och jag var med i någon panel på i Almedalen och pratade om digitalisering innan boken hade kommit ut. Så det fanns liksom, ja, det fanns ett intresse för den här boken. Vad ska de egentligen komma fram till när den väl släpps? Och så var det, alltså boken är utgiven på ett otroligt litet förlag, så att vi visste inte om det skulle bli någon uppmärksamhet alls. Men så kom det, jag tror det var den första recensionen, det kan ha varit den andra recensionen. Den kom i Sydsvenskan. Andreas Ekström, en journalist där, skrev en lång, lång text om den här boken. Och rubriken var i stil med, det här är årets bästa bok.
Wow.
Ja, tänkte vi, vad kul. Det gick hem, det funkade. Men det här fick ju då alla andra kulturredaktioner att direkt beställa ett recension 6. För att om Sydsvenskan är en ganska stor kultursida, så att står det där, det här är årets bästa bok, då måste nästan de andra kultursidorna förhålla sig till den här boken. Och snabbt så läste väl ett antal kritiker då det som de hade läst i tidningen, att det skulle vara årets bästa bok. Och sen så kom de här hårda recensionerna då. Så att jag tror att det finns en dramaturgi här, att dels så finns det ett förintresse, som kommer den här första stora recensionen i Sydsvenskan som är väldigt positiv. Och sen kom det ju x antal oerhört hårda recensioner. Aftonbladet var väl värst, med Helsingborgs Dagblad var också väldigt, väldigt, väldigt kritisk. DN var också väldigt, väldigt kritisk, som jag minns det. Jag vill påpeka att att jag inte håller med Sydsvenskans kritiker om att det skulle vara årets bästa bok 2011. Det är det inte. Alltså det, den har sina brister. Det är en bok med stora pretensioner. Det är ganska lätt att skriva ner. Däremot så finns det en kärna i den som jag tycker har hållit och som faktiskt när jag läst om bitar av den har förvånat mig själv. Och det är just det här att 2011 när boken kom så framstod det som ganska absurt att det skulle finnas något farligt med internet och särskilt med sociala medier. Alltså Facebook på den tiden var fortfarande någonting där man liksom chattade med sina kompisar och skrev tokroliga statusuppdateringar. Jag tror inte ens like-knappen fanns på den här tiden. Men med de senaste årens utveckling i backspegeln så tror jag nog att ganska många är överens om att sociala medier och Facebook och Google och sådana stora företag är djupt, djupt problematiska. Och det försökte vi faktiskt säga redan 2011 i den här boken, men det skrattade väl recensenterna bort. Och den kärnan tycker jag håller i vad vi försökte säga då.
Absolut, ja, vi ska djupdyka i tematiken och flera av sakerna som ni tar upp där. Jag måste säga att jag hade stor behållning av att läsa den här boken. Den kanske är lite pretentiös, men den är väldigt intressant tematisk, och bara för att ge lyssnarna en kort summering så är det väl en person från framtiden som skriver någon essä eller en tankeström om vad som har hänt med internet, och att han pratar om att han vurmar för fildelningen i början och allt det är så häftigt och internet är bara gott, det är en demokratiseringsprocess som är helt otrolig, det finns bara fint med det, och sen så hur han liksom sugs in i en mer och mer själlös värld där allt bara ska mätas och det är likar och tummen upp och tummen ner och sådär, och att han på något sätt lyckas till slut ta sig ur det här matrixet på något sätt och beskriver vad som faktiskt finns på andra sidan internet. Det, så upplever jag tematiken. Och jag tycker att du och Jonas gör ett väldigt bra jobb i att liksom problematisera digitaliseringen. Jag undrar, min första fråga till dig är, vad var det som fick dig att så pass tidigt ändå, när Piratpartiet var det hetaste och Alexander Bard var med i det här ballapartiet och så, vad var det som fick dig att skriva en negativ redogörelse?
Det är en bra fråga, för att det finns en bakgrundshistoria här som jag också kan dra. Det är att det här börjar, alltså hela upprinnelsen till projektet är att jag skriver en lång frilansartikel för tidningen Fokus. Och det här är kanske år 2008. Och där finns det en av redaktörerna på tidningen som heter Martin Ådahl, som idag är, jag tror han är riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag tror han är ekonomisk talesperson för Centerpartiet. Han är ganska högt upp i Centern i alla fall idag. Otroligt intellektuell, rolig person. Vi hade väldigt kul på Fokus redaktion under tiden jag skrev den här artikeln, som då handlade om just piratrörelsen. Jag var ganska oerfaren journalist på den tiden, så att jag gjorde massa intervjuer och fick så otroligt mycket material. Och sen så visade det sig att, hjälp, jag hade kunnat skriva 100 000 jag hade kunnat skriva 100 000 tecken, men skulle bara lämna 15 000 eller något sånt. Så jag fick så mycket restmaterial, och då sa Martin Ådahl, det där borde du göra en bok av. Och sen ett halvår senare hade han hoppat av Fokus och startat tankesmedjan Fores, Centerns tankesmedja kan man säga. Och då ringde han upp mig igen och sa, det där extra materialet du hade kring fildelningen och piratrörelsen, kan inte du komma hit till Fores och göra en bok kring det? Ja, tänkte jag, det vore ju kul att skriva en bok. Och tanken var då att bevaka piratrörelsen och skriva väldigt positivt om vad den här nya digitala världen skulle kunna leda till, med liksom fri tillgång till information och kopiering. Det var ju otroligt stort med piratrörelsen. Det var ju så här, TV4 sände, när det blev den här rättegången mot Pirate Bay, TV4 sände direkt och kultursidorna var helt översvämmade av artiklar som handlade om just digitaliseringen. Men när jag hade hållit på med det här i några år och sen träffat Jonas också, som är då medievetare, så hade jag liksom tappat tron på vad det här skulle leda till. Och sen så hade nog en annan del av mig växt till liv som alltid har legat där, slumrande under vissa tider och mer synliga under andra. Och det är någon typ av romantiker av 1800-tals snitt som handlar om att i en tid av stark teknologisk utveckling med en upptrissad hastighet i samhället så behövs någon typ av motrörelse som är då mer tillbaka till naturen, tillbaka till det levande, tillbaka till skogarna, till långsamheten, till det liksom riktigt materiella. Och det är den rörelsen som finns då invävd i den här boken, att det blir en typ av uppvaknande där den huvudpersonen i boken då vänder den digitala utvecklingen ryggen och beger sig då bokstavligen ut i skogen och lever ett mer naket, sårbart liv i den här levande världen som fortfarande fanns kvar då, utanför illusionen som det digitala bygger upp. Och det där är ju liksom en evig filosofisk fråga. Den börjar ju inte med romantiken. Den finns ju sen liksom civilisationen startar egentligen. Vad är det? Vad är det genuint mänskliga? Hur lever man autentiskt? Och i tiden när liksom urbanisering och det rationella får för stort utrymme så växer någon typ av motrörelse till liv.
Mm. Kan vi prata om den här, eller konkret om den här illusionen som det digitala skapar? Du skriver i boken, och jag har hört dig prata om det i dina poddar och i andra sammanhang, att det digitala reducerar oss till endast mätbara maskiner.
Ja.
Kan du ge ett konkret exempel på det här?
Ja, alltså först kan jag säga att Jonna Bornemark kom ju med en bok som heter Det omätbaras renässans, eller hur?
Just det.
Ja. När den kom, det var väl något år sedan, då kände jag att det här var den boken vi hade velat skriva. Alltså, där kom den, och den har ju faktiskt slagit. Och jag tycker att hon, i det hon ringer in i sin analys av samhället, är oerhört talande. Jag skulle inte säga att vi hade förmågan att skriva en så bra bok, men det var ju liksom det här vi siktade på. Alltså att beskriva en människa som är slav under idén om det mätbara. Och det tror jag många i vårt samhälle idag börjar se allt mer, att om vi bara utgår från det mätbara så är det någonting i det mänskliga som hamnar utanför, som inte syns och som då i förlängningen kanske inte heller finns. Ta det här med själen till exempel. Det är väldigt svårt att mäta om människan har en själ eller inte. Och nu har vi levt i några decennier, kanske sekler, där det här med idén om själen har förpassats mer och mer ut i periferin. Och till slut så tror ingen att vi har en själ. Och då finns det ingen själ. Och det här är också den upprinnelsen, så för att framtidsboken har en annan intressant, kanske i mitt liv den viktigaste konsekvensen, det är att det finns en man som läser den här boken och skriver en egen recension på sin blogg. Och då inser både jag och Jonas att den här mannen har förstått väldigt mycket av vad vi ville säga i framtidsboken, men han tycker nog att vi är lite naiva och inte har liksom kommit så långt på vår resa. Och det var Per Johansson, som jag sen började göra så otroligt många poddar tillsammans med. Och vårt första projekt hette Människan och maskinen, och var en förlängning av de frågor som jag hade snubblat in i under arbetet med framtidsboken. Och som jag och Per hade som utgångspunkt när vi gjorde Människan och maskinen, det är en enda fråga. Vad är en människa? Vad är en människa? Och det finns då det samtida svaret som till stor del handlar om det här det mätbara. Men vad finns bortom det? Och i mitt och Pers fall så ledde det till en enorm vandring genom ganska så esoteriska trakter för att finna ett svar på vad en människa är. Och det svaret är i alla fall någonting helt annorlunda än vad jag fick lära mig att en människa var när jag gick i skolan eller gick på universitetet.
Jag förstår nog kanske inte riktigt vad den här mätbarheten består i. Alltså, vad är det som vi blir som ska mätas?
Ja, exakt. Vad är det som ska mätas? Alltså, det som är viktigt är att förstå att ekonomin och det kapitalistiska systemet är en del av det här, det mätbara. Det är ju att allting får ju en siffra. Det vill säga ett värde som är ett pengavärde. Det här tror jag människor inser får ohyggliga konsekvenser för ett samhälle, till exempel. Det är en typ av mätbarhet. Alltså din tid får ju ett värde i och med att du är lönearbetare. Här finns ju motrörelser som försöker gå emot det och talar om att man skulle kanske kunna fördela samhällsresurser på ett annat sätt, och vi skulle kunna gå ner i arbetstid, och vi skulle kunna få andra typer av medborgarlöner. Så där finns ju en typ av motrörelse, och det skulle jag säga ändå är en del av det här mätbarhetsoket som vi har över oss, alltså i hela ekonomin, att vi är på något sätt slavar, i alla fall ofria i det systemet. Men sen så är det ju saker som, vad ska man gå in i? Ja, men hjärnforskning då. Alltså den moderna psykologin och psykiatrin som helt är fokuserad på att psykisk ohälsa handlar om obalans på något sätt i din hjärna. Det är ju kanske det tydligaste uttrycket som är väldigt begripligt och många känner till. Att den här obalansen är då orsaken till att du mår dåligt. Och det här är ju ganska nytt. Jag menar, under större delen av 1900-talet sysslar man ju med psykoanalys och Freud och Jung och sådana saker. Väldigt, väldigt långt ifrån det mätbara. Men de senaste decennierna har det här kommit. Och vissa saker är ju bra med det. Vissa mediciner fungerar jättebra på vissa personer. Men på stora hela tror man är fel ute. Genom att titta på sådana just mätbara faktorer för att förklara liksom vad en typ av själsligt lidande.
Just det är jag med på, men det jag kanske är lite oklar med, det är hur digitaliseringen spelar in här. Därför att det du beskriver här med den moderna läkevetenskapen och det kapitalistiska systemet, det är ju någonting som egentligen har funnits långt innan själva digitaliseringen och internet.
Alltså jag tror vi såg någonting redan då som inte är fullt ut förverkligat än, vad vi vet. Men det är det här att det går faktiskt, om ditt liv förläggs på nätet, som vi sa 2010. Idag säger man ju knappt det, för att livet levs till stor del digitalt. Så allt du gör där är faktiskt mätbart. Och det här har ju sådana som Google kommit på. Och det är därför som det här, dels så kan du få de här riktade annonserna, men det är en ganska liten del av Googles verksamhet. Utan det är ju att du på något sätt och ditt beteende blir en typ av råvara.
Just det.
Och det här går ju att manipulera. Och vi är ju mitt uppe i en process där vi inte riktigt vet hur mycket det här manipuleras. Vi vet inte riktigt vad konsekvenserna blir av det. Men jag tror fler och fler har börjat få syn på att det här är möjligt. Alltså det är ju till exempel som att du har en sån karttjänst i din mobil. Och sen så, jag har ju en bil. En vanlig en vanlig bil. Och plötsligt så vet alltid min telefon var bilen står parkerad. Det är inte för att jag trycker i när jag parkerar bilen. Nu har jag parkerat bilen. Utan den telefonen känner igen då på mitt rörelsemönster att jag har kört bil. Bilen har stannat och är parkerad. Jättebra förstås om man glömmer bort var man har parkerat sin bil. Men där förstår man att telefonen har ett bra info om hur jag beter mig. Och det här, vem vet var det kommer sluta, men det var någonting som vi försökte liksom flagga för där redan 2011. Att den här typen av kontroll kan leda väldigt, väldigt fel. Men sen så är det ju en typ av beteende också. Men där tror jag att en typ av sunt motstånd redan har kommit. Ta det här med Facebook. Alltså, jag tror inte ens då like-knappen fanns när vi skrev boken. Men jag såg då redan att man började liksom som skapa en typ av persona i en digital värld. Men det där tror jag att folk är ganska medvetna om. Att man är man har vant sig liksom att man är en person i den digitala världen och sen en annan person utanför.
Mm. Nej, men och jag ser att du har en poäng i att folk har blivit mer medvetna om att man är övervakad. Det du beskriver, den här mätbarheten, det är ju den här klassiska 1984 liksom Big Brother som övervakar den, och att det om du begår ett brott så kommer någon kunna spåra upp varenda sak som du gjorde sista veckan, i varenda bankomatuttag till varenda sak du har sökt på nätet. Men jag vill vända på den här frågan och titta på det positiva som väldigt många då skulle hävda att digitaliseringen har gjort. Om vi tar till exempel Google, och jag vet att ni nämner det i er bok också, det här med, de hade ju det här otroligt stora projektet, jag vet inte vad de är i det, att digitalisera alla böcker som någonsin har skrivits. Plötsligt ska de kunna finnas på nätet och de ska kunna finnas i din ficka, i din telefon. Och det är för mig en oerhört svindlande tanke, en häftig tanke. Jag vill minnas att du är även lite kritisk kring det, den här digitaliseringen av böcker. Men, ja, min fråga är helt enkelt, är inte det ganska häftigt projekt att digitalisera alla böcker som någonsin har skrivits?
Ja, alltså, jag tror att det där var en idé om, alltså, en längtan som vi hade att upphöja det fysiska. Det här var under tid där det talades väldigt mycket om bokbranschens död. Att snart så, eller i alla fall bokhandelns död. Sen kanske förlagen skulle finnas kvar, men de skulle då bara ge ut e-böcker. Det skulle aldrig i framtiden finnas några fysiska böcker. Det där har ju inte stämt riktigt. För det finns någonting väldigt kraftfullt i en fysisk bok. För att om du har ögon att se med så, och om du är läskunnig, så kan du faktiskt allt. Och om det finns ljus så kan du alltid läsa. All elektricitet i hela världen kan försvinna, all teknik kan kollapsa, men du kan fortfarande läsa böckerna i ditt bibliotek. Och det finns någonting beständigt i det. Och jag tror vi såg någonting där 2011, någonting fåfängt i det digitala, att det skulle finnas för evigt. Men nu vet vi att det finns också en stor glömska i det digitala. Det produceras väldigt mycket, men det är svårt att lagra. Ta det här till exempel med som fotoalbum. På mitt landställe så har vi fortfarande familjens samlade produktion av fotografier från när mina föräldrar var unga på 50-talet fram tills ungefär 2007. Sen slutar då fotoalbumen. Det är ingen som har skrivit ut några bilder. Jag har tappat alla bilder mellan typ 2005 och 2015. De är helt borta, jag vet inte vad de är. Jag har inga bilder. Inga bilder från den tiden. Och det här finns en sorg då, att jag inte lagrat det. Det ligger ju i telefonen. Jag tror kanske jag har kvar telefonen någonstans, men laddarna fungerar inte längre, eller jag kommer inte få igång telefonen. Jag kommer inte kunna få ut liksom bilden härifrån. Och så har jag någon gammal digitalkamera. Det är borta. Och det där ser jag ju med min egen produktion av ja, men, text eller radioprogram. Nu finns det ett radioarkiv, så det jag gör för Sveriges Radio ligger förhoppningsvis där. Men allt annat ligger på gamla hårddiskar som inte fungerar längre. Jämför det här då med att ha ett bibliotek med böcker som står där och samlar damm. Om papperskvaliteten är okej så kommer det här hålla i hundratals år. Det är beständigt på ett annat sätt. Och där hade vi de här idéerna med liksom pyramider som har stått i tusentals år mot de här moderna biblioteken som är flyktiga. Och i vår då framtidsvision i boken så sker ju ändå en stor katastrof som gör att allt digitalt utraderas. Och då försvinner hela den här världen. Och det är faktiskt, på ett sätt är ju det möjligt att det skulle kunna ske.
Mm, det är det.
Men, och då kommer vi tillbaka till det här med pyramiderna, att man kunde faktiskt till och med bränna upp biblioteket i Alexandria. Lite oklart hur det där skedde egentligen, men det biblioteket finns ju inte kvar. Men om man bygger någonting i sten och bygger tillräckligt stort, då kommer det finnas kvar. Och pyramiderna då, alltså de här egyptiska Keopspyramiderna och de två andra, alltså de tre största pyramiderna, som någon slags symbol för beständighet i sin otroliga materialism, om man säger så. De står där. Det är bara fruktansvärt mycket sten. Och ingen har orkat flytta undan den här stenen. Man har ju tagit bort höljet liksom, för den var väl gjord i något lite finare material. Men i övrigt så står det kvar. Och det blev i boken en symbol för någon typ av beständighet då.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag skulle också vilja höra lite dina tankar kring kulturlivet och kulturutbudet som har kommit med digitaliseringen. Om vi tänker liksom Spotify och Netflix som har samma på något sätt revolutionerande sätt att konsumera kultur, att man har en bank som man liksom, istället för att ladda ner så finns det där, man går till den och så söker man på de artister eller de filmer som man vill titta på. Jag vill höra lite vad du tänker om det utbudet. Jag upplever idag att alla kollar på samma saker.
Det här är jätteintressant. För ja, det var precis tvärtom som man sa när den här boken skrevs för 10 år sedan. Då kom, jag tror han hette Chris Anderson, som hade en bok som hette The Long Tail. Kommer du ihåg den här?
Nej.
Nej, det var en idé om att i framtiden så kommer det liksom inte finnas några hits, utan det som är grejen och det mest inkomstbringande är the long tail. Det är liksom alla subkulturer. Så man såg då att saker som liksom superstjärnor, det skulle försvinna, och liksom blockbusters på bio, det skulle försvinna. Allting skulle liksom bli mindre, fast liksom väldigt många olika kulturer som var som små öar. Och sen så undrar man, hur ska de här öarna kommunicera med varandra? Liksom, det finns ju inte något gemensamt längre. Men det paradoxala, som inte jag har någon förklaring på egentligen, det är att det har blivit lite tvärtom. Det är att världen har blivit, trots den här enorma tekniska utvecklingen, mer nostalgisk. Kolla på Star Wars-filmerna till exempel. Eller kolla på de filmer som liksom Hollywood producerar. Det är ju gamla stories. Det är ju samma story som när jag var liten, som kommer om och om igen. Och man gör då liksom ungefär samma stora berättelser om och om igen. Sen, absolut, det finns fortfarande ett nytänkande. Men det är liksom de här hittarna, det som alla enas kring, det har nästan blivit ännu starkare idag än tidigare.
Mm.
Och jag kan inte förklara varför, men för 10 år sedan kan jag i alla fall berätta att man trodde att det skulle bli precis tvärtom.
Mm. Det som är intressant med det, för att jag håller med dig om att när man tittar på vad folk konsumerar på Netflix så är det liksom i lunchrummet, det är 10 serier, eller det kan vara 20 serier, men det är samma serie. Det är liksom ingen som kommer säga så här: jag har sett en jättesmal belgisk serie nu eller någonting från Tyskland eller vad det nu må vara, utan det är just de här stora Netflix-produktionerna, och Netflix berättar för dig och mig vad vi ska kolla på, och det stannar väldigt mycket där. Men då undrar jag så här, kan det vara så att det alltid har varit så? Alltså är det inte att vi tittar tillbaks och tänker att på 50-talet var det bättre, men de läste väl de 20 böckerna då också?
Absolut, det har säkert alltid varit så. Men för 10 år sedan trodde man att det här som alltid har varit skulle ändras.
Mm.
Men det gjorde det inte. Utan behovet av lägerelds-tv då, det där som alla enas kring. Det här skrev jag artiklar om 2008, så här, man kommer inte kunna prata om något i lunchrummet längre, för folk kommer kolla på så olika tv-program. Mm. Det stämmer ju inte, alla kollar Game of Thrones eller Westworld eller vad det är. Det är ju liksom, det är tillbaks till det. Så, och det är ju lite fint att det här var någon, liksom, en genuin längtan efter gemenskap och samhörighet. Men jag upplever liksom att det finns något paradoxalt här, att världen blir mer konservativ samtidigt som alla de här möjligheterna finns. Jag kollar bara på det här, har jag ju väldigt nära i och med att jag jobbar med det, men kolla på Sveriges Radios tablåer. Man har inte ändrat så mycket. Det är liksom fortfarande På minuten och Spanarna och sådana program. Jättebra produktioner, men det är liksom det är samma, och Star Wars på bio ungefär. Så att det är liksom det är något mycket mystiskt i detta som var svårt att förutse.
Mm. Det känns som att vi inte kan riktigt omfamna hur stort utbudet det är där ute, så att vi håller oss till våra 10 favoritprodukter. Jag vet att det fanns någon rolig meme där som är så här att ja, men jag lyssnar, jag äter samma mat som när jag var 25, och jag se på samma tv-program, och jag lyssnar på samma musik som jag gjorde när jag var och sen liksom under 30. Och det där känner jag igenom mitt eget Spotify-lyssnande, att det otroliga smörgåsbordet som finns på Spotify är ändå begränsat till sina ja. 15 favoritartister, ja. I alla fall.
Ja. Det finns en rolig historia om en nunna. Hon gick då in i kloster i slutet av 60-talet. Någonstans i England. Och sen så var hon där i flera decennier. Så liksom ändrade hon sig. Så runt år 2015 eller något sånt här, så slutade hon vara nunna. Och trädde tillbaka. Hade levt då väldigt avskilt. Och så trädde hon tillbaka in i samhället. Och fick då frågan förstås. Vad förvånade dig allra mest? Liksom, du trädde ju ut i samhället med mobiltelefoner. Och liksom internet och allt är nytt. Och då sa han, det som förvånar mig mest, det är att Rolling Stones fortfarande turnerar. Och det, när man tänker på det, så är det så här, ja, det är märkligt liksom, att saker, det är ungefär samma liksom. Den moderna världen är liksom, den är långsammare än vad vi tror. Och det finns ju någonting fint i det förstås.
Det som jag skulle vilja prata om är en som jag tycker man någonstans missar i kritiken av digitaliseringen. Jag tycker att du och Jonas Andersson i er bok ändå inte berör den här aspekten som jag är säker på att du har tankar om. Det är ju det demokratiseringen av kulturen som digitaliseringen har inneburit. Jag tänker bara det faktum att du och jag sitter här idag och du är inbjuden till min podd, att alltså, plötsligt kan alla människor skapa kultur hemma i vardagsrummet för en 100-lapp.
Ja.
Jag tycker att många fantastiska poddar där ute är i paritet med flera traditionella medier.
Absolut.
Jag tänker bland annat på dina egna poddar som du har gjort som har lockat jättemånga lyssnare och så.
Ja.
Kan du bemöta den funderingen?
Ja, men där finns ju något oerhört potent förstås. Det kan ju bara titta på det projektet jag fortfarande har då med Per Johansson, som är podden Myter och mysterier. Den är ju då finansierad med hjälp av crowdfunding. Så det är då ungefär 400 personer senaste rundan som tillsammans fick vi in 190 000.
Helt otroligt.
Ja, det är bra.
Mm.
Och då gör vi 10 program i en serie. Så då kan vi ju verkligen satsa på de programmen och se det som ett vanligt jobb. Men det här gör ju oss helt fria. Det är klart man är ganska fri när man jobbar för public service eller Expressen som jag har också jobbat mycket för. Jag har alltid fått relativt fria händer. Men jag är ju aldrig så fri som när jag och Per gör de här programmen själva. Det finns ingen chef. Det finns ingen som lägger sig i. Det finns för svensk lagstiftning då att man kan bli dömd för förtal. Det är väl den typen av yttersta gräns som finns. Men i övrigt, total frihet. Och det gör ju, alltså ämnet för de här poddarna är ju någon typ av, ja vad ska man säga, existentiellt sökande. Så att vi rör oss ju i någon ganska okontroversiella ämnen. Så vi har pratat om saker som samhället och kapitalet och staten och sådana saker också. Men jag menar, vi rör oss i någon typ av periferi, så att det är ju inte ett innehåll som upprör särskilt många. Men vi har kunnat gå väldigt långt i... Ja, på ett radikalt sätt att tala om andliga upplevelser och märkliga ting och esoteriska läror och sånt som man inte talar om på så många andra ställen. Och den friheten har ju betytt mycket för oss själva, men vi märker det i responsen från lyssnaren också att det de tycker bäst om är att det upplevs som väldigt fritt, som att vi faktiskt talar helt osensurerat. Och det hade varit svårt att få det, en sån plattform i ett större medialt sammanhang.
Ja, och det får mig att tänka att det här som du pratar, det här urholkandet av själen och mätbarheten, att det faktiskt under ytan så finns det en otrolig hunger och törst för att få den här näringen genom esoteriska frågor.
Absolut.
Och självsökandet finns där ute. Och att digitaliseringen kanske till och med har gjort att ni har nått ut till ännu fler personer än vad han gjort om ni hade suttit vid en bäck.
Absolut. Jag skulle faktiskt säga så här i efterhand att så här, det är inte digitaliseringen i sig som är det stora problemet. Det är kommersialiseringen. Alltså här låter jag lite som en 60-tals hippie, men jag tror jag är en 60-tals hippie. Det är liksom... Allt är kapitalismens fel i grunden, men sen så behöver man inte bli liksom marxist för det. Men det är ju de konsekvenserna av digitaliseringen som är problematiska. Alltså det här var en teolog som sa till mig, som var väldigt häpnadsväckande, det är att, så här sa han, du måste förstå att kapitalismen hatar det materiella. Det är det stora problemet. Kapitalismen hatar det materiella. Alltså för det kapitalistiska systemet bygger på att det materiella hela tiden ska gå från vara till skräp. Så att du skulle vilja ha en ny vara. Laddningen är ju liksom egentligen rituell i kapitalismen. Det är ju köpandet, ägandet och sen slängandet. Som ett stort matsmältningssystem då. Där man har liksom råvaror som används och sen blir till skräp. Om man däremot ska älska det materiella, då skulle man ju vårda skorna som man hade. Eller bilen. Putsa lacken. Vaxa bilen tills den glänste. År ut och år in. Byta ut avgasröret. Sätta en ny sula på skorna. Laga sina hörlurar. Klä om sin soffa. Och det här vill då det kapitalistiska systemet att vi inte ska göra. Och vad har då det här med digitaliseringen att göra? Jo, men på något sätt så blir det här liksom, det driver upp hastigheten på den här omsättningen till något helt absurt. För att det är väldigt lätt på ett digitalt sätt att göra någonting som är nytt, som upplevs som nytt. Och jag tror det här är bara en hobbyfilosof som sitter här och spekulerar. Men jag tror att digitaliseringen har drivit upp hastigheten om man tittar på till exempel det här med köksrenoveringar som brukar omtalas så mycket, att nu, och det här vet jag för att jag har liksom varit ute på lägenhetsmarknaden det senaste året, nu så kan du i princip inte sälja en lägenhet om du inte har ett nygjort kök. Så min lägenhet då, som eventuellt skulle säljas, den går som ett renoveringsobjekt trots att köket är helt fungerande och är 10 år gammalt. Och det här tror jag är en idé om det nya som då digitaliseringen har spett på. För att rent digitalt så är det väldigt lätt att göra saker som upplevs som nya. I och med att det är just digitala saker, det är inte materiellt. Men det här då korrumperar synen på det materiella.
Jag kommer att tänka på Tinder när du
precis,
pratar om det här. Att
precis, man, det är ju en del av det. Ja, absolut.
En kommersialisering av kärlek. Ja. Där man hela tiden kan hitta något bättre runt hörnet. Och att det blir till slut en kortlek med massa ansikten. Ja, och man vill ha en ny kortlek och man vill slänga. Och det är ju inte att stanna i relationen som länge blev det primära. Utan det blev att hitta...
Nej, nya, idén om det nya slår igenom även där.
Mm.
Och blir då mer tillgänglig på digitalt sätt.
Men kan du berätta lite då om det här urtillstånd? Vad liksom det som händer i boken då, i eran bok och det som du återkommer till här i podden också. Vad händer på andra sidan? Vad skulle vi kunna göra för att bli sundare i relation till det digitala?
Ja, alltså det är... Jag och Per Johansson har då i våra poddar kommit ganska långt i det här sökandet. För att vår rörelse hänger ihop med det som då i mitt liv introducerades i arbetet med framtidsboken. Och det här har nästan lett fram till typ av slagord. Som jag tror det var jag som myntade i något program. Att man kan bara... Och det här handlar då om liksom vår tids stora problem kring miljöförstöring och klimatförändringar. Det är att man kan bara rädda det som man älskar. Problemet är att vi inte älskar världen. Och för att älska världen då så måste man se den. Och det gör vi inte. Och därför så kan den förstöras. Här har jag en tanke från författaren Kerstin Ekman som menar att någonting genuint i den mänskliga civilisationen går förlorat när vi förlorar kunskapen om namn på saker ute i naturen. När vi inte vet vad blommorna heter till exempel, då blir det liksom bara som blommor. Men en äldre människa kan gå till en blommande äng och se att det här är ju faktiskt 20, 30, 40, 50 olika blommor som växer här. Och bara genom att kunna det här namnet så får man en relation till det som växer och det som lever. Och då tror jag det är svårare att förstöra det. Jag har en jättebanal anekdot kring det här. Det är att jag kan inte slänga mina nallar som jag hade när jag var liten. För de har fått ett namn. Så det är så här, jag kan inte slänga... Nej, det är ju Charlie. Du kan inte slänga Charlie. Han är liksom levande. Han är någonting. Och i det här namngivandet så har det bildats en relation mellan mig och Charlie. Jag kan inte slänga Charlie. Och den här relationen så tror jag man kan ha till den levande naturen. Till jorden, helt enkelt. Jag tror fältbiologerna på 70-talet hade någon slagord som var så här: stövlarna måste vara smutsiga. Eller stövlarna måste vara leriga. Och det där tror jag på. Att liksom man måste bege sig ut i det levande på något sätt. Och det var ju den här lite romantiska tanken i framtidsboken, var att huvudpersonen här tvingas ut i det levande och sitter och fryser under någon gran. Och det är mycket jobbigare, men det finns någonting mänskligare i det då.
Det är lite Knut Hamsun i Markens grödor här, återgången till naturen.
Absolut, och Rousseau, hela romantiska rörelsen och den. Ja, absolut.
Men har det inte kommit en sån rörelse? Om man tänker sig, jag föreställer mig att när ni skrev den här boken 2011 så var det mycket mindre av den varan än vad man läser om nu. Att folk faktiskt har tröttnat på Facebook, har tröttnat på det digitala, vill komma ut, vill... uppleva verkligheten mera?
Jag har ju gått och väntat på att den där rörelsen ska liksom slå igenom. Jag tycker inte den har gjort det. Och jag tycker ofta att den beskrivs som liksom naiv på något sätt. Som att det här rådande systemet inte går att göra uppror mot. Så att när det kommer någon artikel eller man hör om någon sån rörelse, så är det så här, ja, det är det här vanliga romantiska, tillbaka till naturen. Men det kommer ju inte funka. Och tänk om alla skulle leva så, hur skulle det då se ut? Jag ser inte det som någon liksom genuin, stark politisk rörelse, som till exempel de här rörelserna hade fram till 70-talet. Alltså jag har hela tiden trott att det ska komma, men jag tycker inte det har varit mer än perifera saker. Däremot finns ju en längtan bland människor. Men ta det här med klimatkrisen, alltså trots att vi... Jag tror det är samma sak där. Alltså om man följer morgontidningarna så är det tomligt. Nu är det ju coronatiden när du och jag spelar in det här, så nu är allting förändrat. Men fram tills dess så är det ju ganska högt tonläge kring vi måste förändra våra liv och hej och vi kan inte konsumera, vi kan inte flyga. Men jag tror att, alltså, trots att alla de texterna är skrivna med gott uppsåt, så tror jag inte att de förändras så mycket. Det är någonting i det fysiska, liksom, hur man lever och hur man rör sig.
Jag skulle bara vilja ha en sista fundering, och det är det kreativa som jag tycker mig se med digitaliseringen ändå. Låt oss ta YouTube som exempel, som på många sätt är riktigt skithål. Alltså jag kan få såna här riktiga ångestkvällar när jag sitter och kollar på bästa Mike Tyson knockoutsen och Zlatan 10 greatest goals. Jag känner mig smutsig efteråt när jag kollar på det där.
Ja, jag kan också fastna i det där.
Ja, det känns inte bra. Det känns som liksom när på 80-talet när folk kallade TV för dumburken. YouTube verkligen kan göra mig dum.
Ja.
Men samtidigt så ser jag, och det är det här jag återigen vill komma tillbaks till din kritik mot urholkandet av själen och att vi bara reduceras till mätbara objekt. Jag tycker mig se en ofattbar fantasi på YouTube. Alltså en kreativitet som är bara ofattbara. Sådana människor som aldrig hade kommit ut med sina alster. Det kan vara de mest fascinerande liksom klippen, eller någon har gjort någon... Ett exempel, kom du ihåg den här låten Now You're Just Somebody That I Used To Know. Det var en australiensare som hade någon hitlåt som var Somebody That I Used To Know, tror jag den hette. Men då var det några... Anledningen att den blev så otroligt känd var att det var ett gäng på 7 personer, tror jag det var, 5, 6, 7 personer, som tar en akustisk gitarr och sen bara en enda gitarr, och alla spelar den här låten på den akustiska gitarren. Någon har hand om en sträng, och så är det någon som trummar på ena sidan, och så är det någon som sjunger, och så är det någon som bara längst fram på gitarrhuvudet smeker lite så att det blir lite schyssta klangljud sådär. Alltså den typen av kreativitet som inte får plats någon annanstans än på det digitala. Det hade varit värdelöst att gå, jag hade inte betalat konserthuset för att gå och se den grejen, utan den var funkade i 5 minuter på YouTube. Så där vill jag bara höra dina tankar kring kreativiteten.
Ja, men alltså det digitala har ju på många sätt såna enorma det är så enormt bra. Alltså ta det här, den världen jag är verksam inom, den klassiska musikens värld, den har ju aldrig varit starkare än nu. Förr i tiden, fram tills för 10 år sedan, var man tvungen, om man skulle bli en kännare av klassisk musik, så var man tvungen att skaffa ett stort bibliotek med 100-tals skivor. Ta ett helt liv. Kostar hur mycket pengar som helst. Jättedyrt. Hur ska du lära dig det här? Liksom ett land som Sverige, bor i Stockholm, så kanske kan få tillgång till helt okej skivor, men bor du inte i Tyskland och liksom, eller kan åka dit och se fina konserter och gå till operahusen, så kommer du liksom vara utestängd från den här världen. Så är det inte längre. allting finns på nätet, finns liksom, alla stora världsartister har konserter som ligger på YouTube, alla skivor finns på Spotify. Fantastisk kvalitet. En hel värld är faktiskt tillgänglig. Så du kan utforska den på egen hand. Fritt och kreativt och lustfyllt. Så den tillgängligheten är ju enorm. Och en frihet också. Folk kan göra olika, precis som du beskriver. Men det var ju inte det där som var... Det var inte det som oroade oss när vi skrev den här boken. Utan det var någon typ av ofrihet. Och det här är... Jag är inte färdig med de här tankarna. Jag kan inte ge svaren. Men jag tycker jag ser att en typ av själslig ofrihet har blivit större. Det är som att... Hur konstigt en låter så är auktoritetstron större idag än tidigare. Och jag saknar just motståndet. Och det upproriska. Och jag och Jonas gjorde ju aldrig någonting kring den här boken. Men det som grundfrågorna som fanns i den var ju det som jag och Per Johansson vidareutvecklade i våra poddar. Och vi har ju ofta att vi är ute och liksom gör livepoddar och föreläsningar och sånt. Och de som kommer fram till oss och säger så här: bra, jag tror på den här motrörelsen, jag vill vara med i den. De är 70 år gamla. Det är 40-talisterna. Det är den gamla 68-generationen. För de vet att samhället går att förändra i grunden, för de var med om det. Men de yngre tänker så här: det där skulle jag vilja göra, men det går ju inte. Det är omöjligt. Och här är någonting som jag tror har skett, och jag vet inte vad det är riktigt, men jag tror att det har att göra med de frågorna vi har pratat om här nu. Alltså en tanke om att det går inte att ändra någonting egentligen. Det är så stort, det är så komplext. Och här tror jag att vi gör ett stort misstag då.
Du har lyssnat på Erik Skylt i avsnitt 10 av Bildningskomplexet. Se till att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar, så får du notiser när nya avsnitt släpps. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.